Yes, varmt välkomna till The Lab Rats podcast. Tjena Göran, hur läget?
Du, det är bara fint. Själv då?
Ja, men det är bra. Jag mår bra. Haft en helg här med full med fotboll och barn, ungdomsidrott och är tränare och ledare med allt vad det innebär av föräldrar och gruppdynamik och sådär. Så det är ganska, jag mår bra men jag är ganska matt.
Jag förstår dig. Nej, jag är mer matt. Jag har tränat rätt mycket nu. Mm. Och precis innan vi träffas nu så har jag kört baksida lår. Och det är samma sak där. Man börjar känna att träningsverken kommer redan innan man har slutat passet.
Ja.
Det sliter otroligt. Och så avslutar man med 12 set vader.
Mm.
Så man kör vaderna från alla. Inifrån, utifrån och rakt fram. Så att man tränar runt vaden ja. På riktigt. Och så lärde jag mig att man kan bara få tillväxt på vader om man verkligen får riktig smärta. Mm. Eftersom vi utsätter vaden för så mycket, liksom vi går, vi hoppar, vi gör alla de här sakerna,
yeah.
så måste man lägga till så extremt mycket
yeah.
för att det ska bli något av det. Så det är,
ja, det är som status. Det känns,
status, ja. Hälsostatus just nu.
Och sen, jag gillar ju inte att vara i ofas, så vi är ju faktiskt i ofas en halv vecka snett på det, för vi kom inte ut förra veckan då som planerat. Det har varit för mycket grejer, det har varit mycket måste jag säga för min egen del, mycket jobbprojekt, det har varit en hel del röda dagar och det har varit en hel del vabb också, livet hände, så att här kommer vi en vecka ja. Senare helt enkelt.
Men den som väntar på något gott så.
Förmodligen, förhoppningsvis.
Exakt.
Vi dundrar igång lite grann med podden. Dagens ämne är ju, har vi tänkt snacka lite, det blir vad det äter. En liten odyssé i kostråd och dieter genom historien. In och kolla lite på hur tänker vi, hur äter vi. Ja, det är väl liksom huvuddelen i avsnittet.
Och det här är väl, som jag tycker, något av det mest spännande man kan ge sig in i.
Mm.
Och börja botanisera. Och det är väl också den här biten man ser hur många råd som florerar. Och i och med att alla har sändningstid 24-7 nu, vi kan sända för alla sociala kanaler, så kan vi hela tiden berätta. Vi kan berätta vad man ska göra för någonting.
Mm.
Men det, just nu känns det som att de allra flesta lägger mer tid på att berätta vad som andra säger som är fel.
Ja, ja men absolut. Det är rundgång tycker jag. Det, som du säger, det är 24 timmar om dygnet och det är oändliga möjligheter att nå ut och du måste fylla dina sociala kanaler om du nu jobbar med det liksom, som de här personerna då, som du refererar till som bashar på andra. Till slut får man ju slut på ämnen så att då blir så här, då letar man ju olika ja, saker att prata om.
Ja, nu har jag inte hållit på så länge, jag menar du har varit mycket längre erfarenhet av branschen än vad jag har.
Mm.
Men just nu så känns det som att det är mer dissande
ja.
Än hissande av någon egna teorier.
Mm.
Och det är hela tiden där man går in på, slår sönder, man kallar dem för tomtar som har avvikande uppfattningar och man är rätt elak.
Mm.
Och så jagar man hela tiden där evidens.
Ja.
Och sen så kommer nu många som då ska föra fram sina saker och säger baserat på forskning.
Mm.
Och jag säger, jag fattar inte riktigt hur alla de här människorna har den här kunskapen om att de kan läsa forskningsrapporter. Det är ju skitsvårt. Jag har läst statistik, jag har undervisat i marknadsanalys och alla de här bitarna.
Ja.
Jag klarar inte av alla de här att läsa de här rapporterna.
Nej.
Jag kan läsa sammanfattning.
Mm.
Jag vet inte vad du säger.
Nej, men det är ju, jag tror att väldigt många läser inte dem. De läser vad andra som har tagit sig tid och då blir det färgat också av den som har tagit sig tid i bästa fall. Den lägger ju också sin åsikt. Det är ju sällan man är helt neutral för att den som uttolkar en rapport den har en åsikt förmodligen om den som har gjort rapporten, om metoden och liksom ingångsvinkeln till rapporten. Så redan där blir det en fel grej om man liksom bara vill få ut en neutral, att det är redan en åsikt och sen har du alla de här megafonerna som definitivt inte lägger flera dagar på att liksom läsa rapport, försöka fundera. Alla som har liksom pluggat på lite högre nivå och liksom ska opponera på uppsatser och liknande Och det är ju inte lika djupt såklart som någon som har forskat på någonting i 2-3 år och sammanställt det. Men ändå så här, ska man opponera på någons uppsats så måste man ju läsa igenom den ordentligt för att liksom komma med sina argument både för och emot. Och ja, det tar ju tid och jag tror att de flesta lägger ju inte den tiden. Så att det blir bara så här, det är massa åsikter som flyger.
Ja, men det är det. Jag var examinator på IOM. Mm. Och precis som du säger, liksom, bara sitta och läsa igenom de här rapporterna, de fick bara 30 sidor.
Mm.
Och sen en massa bilagor såklart. Men det tog sån tid.
Ja.
Det tog sån fruktansvärt tid. Och jag menar, kan man lägga ner all den tiden och då uttala sig om all den forskning som sker? Jag menar, nu är det inte 30 sidor vi pratar om här. Det kan vara rätt tjocka biblar. Och visserligen finns en sammanfattning.
Ja.
Men det är som så här, det är någon annan som har läst.
Mm.
Och då ser man här, vi tar Huberman. Jag vet inte hur många miljoner han har som lyssnar på hans podd, men det är många.
Ja.
Och nu är det liksom inne lite grann att dissa Huberman på detta. Och då blir liksom följarskaran som dissar honom, tror inte han aning om vad det egentligen som är för felaktighet han har sagt.
Nej men exakt, så att det blir en meta. Men Huberman, för den som inte har någon koll, du slänger ut honom som ett hushållsnamn. Jag vet ju vem det är, men kanske gemene lyssnare inte har koll om du... Vad kan ge någon slags...
Ja, men han är Stanford-professor och som har sitt Huberman Lab.
Ja.
Och varit mycket i massa blåsväder senaste tiden.
Mycket kring privatlivet.
Mycket kring privatlivet och mycket kring hur mycket det sker i den här labbmiljön. Men likförbaskat, han har blivit professor. Man blir inte bara professor sådär... hej vilt.
Nej.
Utan man måste ha en rätt lång akademisk bakgrund för att hamna där. Då är det andra som också har den här långa bakgrunden som börjar kanske att titta på felaktigheter i råden. Och sen snappar de som då liksom, de hänger på det här liksom korståget som är. Och i slut tror jag inte att man riktigt vet vad det är man ifrågasätter för någonting.
Nej, men så är det inte. Eller så är det. Och men mycket är ju också en dynamik att många trashar andra stora namn. Någon som är lite mindre på sociala medier trashar någon stor för att då blir så här, den sågar Hubermans liksom whatever take på det här.
Ja.
Och då blir det intressant för att om den här lite mindre influencern eller vad det nu är, åsiktsmaskinen hade tyckt till om någon person som någon rapport, någon forskare som ingen känner till.
Nej.
Det finns liksom ingen dynamik i det. Det finns inget intresse. Så att det här, man gör det, man trashar någon lite större, ett stort namn för att själv, för att man vet att okej, det här är ett namn som engagerar många, så då går jag också in där och snackar om det, så får jag lite grann av den uppmärksamheten. Det känner man ju igen definitivt från, vi har ett gäng svenska åsiktsmaskiner också som pratar om de här personerna också. Jag säger inte att de har fel, men
jag säger inte hur man har rätt, för jag har inte satt mig in så mycket heller.
Inte jag heller.
Nej, utan det är mer det här fenomenet på detta, att jag tror vi ska vara väldigt ödmjuka. Och det är den här ödmjukheten jag saknar ibland, att de kanske har rätt. Vi vet inte nu. Jag tror om vi sitter här om 10 år igen och bara snackar, så tror jag att det har hänt så otroligt mycket.
Det borde jag ju gjort, och det har du gjort genom historien. Samtidigt så har det varit mycket, om man bara tar tränings- och hälsobranschen, så har det varit otroligt mycket kvacksalveri genom åren. Så jag kan också förstå skepsisen emot nyheter eller nya påfund, för att det är många, många, många flugor som har kommit och sen bara, nej, det var inte så mycket med det.
Nej.
Jag kommer ihåg, jag tror den här yogamattan, speak-yogamattan var väl årets julklapp någon gång.
Ja.
Var finns de idag? Liksom. Det var så mycket hälsofördelar. Och jag får jag bara ge en spaning på någon sån pryl som jag tror är total buffel och båg. Det är rödljusterapi-gren. Hela det området tror jag bara, om några år så är det så här, det var ingenting. Jag tror det där är helt en bluff. Sen finns det en placeboeffekt. Tror du att det gör det bra och ger dig liksom energi och liksom förbättrar huden och sover bättre? Fine.
Ja.
Jag tror att det där är buff eller båg.
Jag vet inte. Jag har en hemma som jag inte har provat med än ett par gånger. Men tänker faktiskt göra det bara för att bilda mig en uppfattning om det. För att det har blivit rätt hypat.
Jättehypat.
Så att jag vill gärna veta själv om det är någon effekt. Och det är som jag säger, det är lite skitsamma om det blir en placeboeffekt eller det faktiskt blir en verk. Känner jag att jag blir pigga av det?
Mm. Nej, men då är det ju värt någonting. Och det säger jag också, så att det är ju inte det.
Nej.
Och ja, som sagt, får en effekt så är det en effekt liksom. Så att, vem är jag att kritisera? Men jag tror att det här är en hype. Jag misstänker att det finns ganska varierande grad av nivå på de här lamporna och liksom kvalitet. Så att bara att man trycker på någon etikett men att det är rött ljus så blir liksom halleluja.
Ja. Och det är det vi inte vet och det jag menar som att det är där jag kommer in en gång på det här ordet ödmjukhet. Vi vet liksom inte riktigt saker och ting. Det är därför vi måste testa. Och det är det jag tycker, visst, det blir anekdotisk bevisföring om det funkar på mig. Men jag tycker inte man ska ge så jäkla mycket råd heller. Jag menar, vi som lekmän vi kan inte ge fullständiga råd, för jag tror att våra människokroppar funkar lite olika.
Ja, jag förhåller mig skeptisk till rätt mycket.
Ja.
Så är det.
Ja, men man kan ha en grundskepsis, tycker jag, till allting egentligen. Men jag tycker också, prova själv någon gång.
Det är roligt att testa. Jag har testat massa grejer genom åren, så det är inte så att jag kommer ihåg en pryl i ungdomen när man hängde mycket på krogen och liksom, hade liksom en hög frekvens på krogen. Det kanske inte är den bästa för formen på kroppen. Liksom. Så då fanns det ju undrar om det var Bioterm som hade en manlig serie, och då hade de någon kräm som heter Abdoscant som man skulle smörja in på magen och skulptera fram magrutorna. Den köpte jag och smörjde in.
Ja.
Funkade inte.
Nej. Jag har en spansk som variant hemma i mitt rumskåp nu.
Och, nu?
Ja, okay. Ja. Varvid många byggare använder det inför tävling. Ja. Så,
Who knows? Det funkade inte för mig i alla fall. För jag levde nog inte rätt liv runt omkring det för att supporta att magrutorna skulle bli så här utmejslade.
Nej, men jag har testat allt. Jag testade och springa med sån här svart sopsäck som man klippte av armarna för att göra en väst. Svettas extra mycket. Så att vi har nog provat allt.
Yes, nej men fasen, man måste vara nyfiken och sådär. Och min skepsis är framförallt till utlovade resultat eller influencers som säger ditten och datten att det är här, för jag rödljus ändå, för att i och med att det blivit en så stor grej så har jag liksom ändå kollat lite och så bara försökt liksom googla fram och vad säger, ja men det är lite så här, det är lite luddigt liksom, energinivåer, hud, sover bättre, alltså det är så här, kanske inte.
I don't know. Jag ska faktiskt prova, nu är det kanske dumt att göra det mitt på sommaren när det börjar närma sig, för jag gör det till hösten.
Ja.
Och testa ordentligt, se vad det ger för effekt. Eller om man känner någon effekt.
Yes, ja, men vi drar in i matsnacket. Och vår ingång till det här ämnet är ju lite så här bara... Ja, men gå in och... Ja, men den här odysséen, det är ju så mycket råd som kommer och går och... Man ska äta så, man ska inte äta så. Vad är vad? Hur äter du? Så att bara, ja, jag vet inte. Planera lite kring det här ämnet. Ge lite så här perspektiv. Hur har råden sett ut genom åren? Och kanske kolla på en och annan galen diet.
Det har funnits otroligt mycket. Jag hittade i populär historia. Då hade de gjort sådana historiska dieter. Jag kan... läsa här en bok som är utgiven 1642. Många har ätit ihjäl sig, med den som måttlig är, han lever dess längre. Författaren som citeras något moderniserat är Andreas Sparman, drottning Kristinas livläkare. Hans verk Sundhetens spegel behandlar vägen till ett hälsosamt liv i allmänhet där kosthållning bara är en del. Och han säger så, ät inte för mycket vad du än gör. Även om maten är god och serveras i många rätter, se till att du tar för dig med måtta och ät inte för ofta, utan bara du verkligen känner hunger. Mm. Annars riskerar din kropp att bli obekväm och tunger.
Mm.
642,
ja.
Kalorirestriktion.
Så insåg man det.
Så insåg man lite grann detta. De här rikaste att käka 20-30 rätter.
Mm.
Och... då kan man nog säga, han sa det 1642, Hippokrates var inne på ungefär samma sak 460-370 före Kristus.
Mm.
Och pratade om att man då skulle motionera bort det.
Mm.
Sen lade han till att man skulle löpa och kräkas.
Okej. Ja, så att mycket som man... Det är återigen då, mycket som man tror är moderna råd. Och så här, ja, men det har funnits, tankarna har funnits där flera gånger om tidigare.
Ja.
Landar man i det där någonstans ändå med balans, och hittar en balans.
Det är jättemycket balans överallt. Och, ja, men Sokrates var inne på det här. Och, ja, mycket var väl att den här, man säger, där de då pratade, då pratar man inte på... obesitas på den tiden, utan då var det feta, feta män som då inte ansågs så attraktiva. Sen blev det pondus ett tag på detta. Men någonstans har det hela tiden kommit tillbaka till den, egentligen den vältränade kroppen.
Ja.
Och där tror jag vi är just nu, att vi är lite tillbakagången igen. Eftersom det är så många som inte har det.
Mm.
Så blir det en symbol.
Absolut, det blir en statussymbol och liksom en markör, definitivt. Men det är inte så länge sedan, liksom, ändå så här, man tar typ vd, entreprenör, om man går 30-40 år tillbaka i tiden, då var det ju Jan Steinbeck och liksom ett överflöd av mat och alkohol och liksom den livsstilen.
Mm.
Så att då var det ju inte, det upplever jag inte idag att det är på samma sätt generellt sett i näringslivet, entreprenör, utan det är snarare en, den springer maraton, kör Ironman och det är idealet.
Men nu verkar det verkar så när man läser på den här lite historiebeskrivningen att det handlar väldigt mycket om att visa att man kunde bli fet.
Mm.
Det var liksom en styrka genom att man hade tillgång till mat.
Yes.
Medan de flesta andra inte hade tillgång till mat.
Mm.
Men nu när alla har på något sätt tillgång till mat, är de allra, allra flesta, så då blir liksom inte det statussymbolen. Eller? Och nu är liksom det nya normala är att vara överviktig.
Mm. Nej, men vi har ju överflöd på mat, eller om man ens kan kalla det mat. Vi har överflöd på energi som vi har möjlighet att stoppa i oss i alla fall.
Ja.
Så mycket kan man ju lugnt säga. Nej, men det har ju hänt någonting också, eller det har hänt massor, men från att äta som egentligen hävde jag då på gemene man, och då kan jag bara utgå från Sverige som är där jag lever. Man äter för att bli mätt liksom, för att fylla, och sen såklart har man ju ätit för att njuta och sådär. Men jag hävdade att det här njuteriet var, när jag växte upp så var det mer sällan. Det var liksom på helgen så var det mer att man liksom lyxade till sig, och det var ju inget enormt liksom överflöd. Idag är det så här, ja, men ta en pizza på en tisdag, det är inga konstigheter. Eller äta hamburgare och pommes på lunchen på onsdagen. Det är liksom inget konstigt. Så kan det se ut för väldigt många. Men det var ju typ helgmaten, fredag kväll eller lördag kväll.
Jaja.
Så åt man, så annars så åt man liksom standardmat i princip. Så att det har ju förändrats.
Jaja. Lördagsgodis, fredagsmyset.
Ja. Ja, men det var väldigt liksom...
Jaja.
Boxat så.
Ja.
Men sen nu hävdar jag att rätt mycket har kommit till att äta det känns som man äter inte egentligen för att bli mätt. Man, det är mer det här njutätandet. Sen självklart folk äter för att bli mätt, men så här, rent krasst om du äter typ snabbmat eller mycket så här frukostalternativ som finns, så här, du blir inte dundermätt på den måndagen. Snarare att du liksom en stund efter är ganska liksom helt plötsligt har hungerkänslor igen. Vilket är helt märkligt att dratt i den 1000 kaloriers frukost med Cheerios och mjölk och vad det nu drar i dig.
En
timma senare så jag måste nog ha det förmiddagsmellanmålet.
Ja. Men du är hungrig under tiden du äter.
Mm.
Det mättar liksom inte på något sätt. Och sen tror jag att vi börjar bli livrädda för att det här att vi är sugna på någonting.
Mm.
Vi tror att det är farligt att vara sugen på någonting. Så vi måste hela tiden tillfredsställa deras, att nu är vi sugen på någonting. Då måste vi peta i oss något snabbt.
Mm.
Precis som det är farligt.
Och det är mycket kommersiella budskap som hamnat in. Liksom, man ska mellanmålet och så här. Och det är inte fel. Vissa behöver... Kanske mellan målet definitivt om du är liksom blodsockerproblem och grejer så behöver du det.
Mm.
Men det är också så här, ja, vänjer man sig vid att man behöver ha de här mellanmålen så blir ju det en vana. Jag tror också att många kan vänja sig bort vid den typen av vanor. Så att det är mycket av det kommersiella som har styrt hur vi äter.
Ja, men jag vet bara liksom som jag har kämpat med vikten under så massor av år. På alla typer av tänkbara dieter och allting.
Mm.
Men nu efterhand så har jag fattat liksom egentligen vad var det faktiska problemet. Det var ju så här man säger småätandet med det man trodde var lite nyttiga saker. Alltså jag har rest otroligt mycket och liksom under föreläsningar, suttit mycket i bil så har det blivit väldigt mycket cashewnötter.
Mm.
Och kollar man liksom 100 gram cashewnötter, det motsvarar 650 kalorier. Det är ett halvt kilo kyckling för det.
Mm.
Det är rätt mycket.
Det är...
Och 100 gram cashew är inte särskilt svårt att få i sig.
Men ett halvt kilo kycklingfilé är ganska svår.
Du är nästan uppe i tre filéer.
Ja. Ja, nej, det är ju det äter man ju inte.
Nej, men jag kollar lite grann när jag var ute och föreläste hur det ofta ser ut och någon snabbmat på flygplatsen eller på tågstationen.
Mm.
Och sen så blir det någon sån här någonting på flyget, typ en tunnbrödrulle eller inte tunnbrödrulle, de här vad heter de här du vet de här polarklämmorna.
Ja.
Och sen kommer man till hotellet och så kanske ett glas vin.
Mm.
Nötter. Blir det?
Mm.
Där blev många, det var lätt att komma upp liksom i 1500-2000 kalorier.
Ja, absolut.
Och så käkar man ganska bra emellan.
Mm.
Och det är det jag tycker liksom alla borde titta lite mer, faktiskt lära sig lite mer om vad är det för energi man får i sig, hur mycket energi får man?
Mm. Ja, jag tror många äter för det är ett emotionellt behov. Man, jag vet inte, av olika saker. Man är stressad, man fyller det genom att äta någonting som man tycker är gott, som liksom dövar. Det är en liten napp liksom.
Visst är det?
Man snacksar sig så känns det lite bättre för stunden.
Men när man har tittat, jag satt och googlade lite grann innan det här avsnittet på de här olika gamla dieterna.
Mm.
De var otroligt korkade utifrån vad man vet nu egentligen.
Mm.
Där man har den här flygvärdinedieten. Då är det nere på 800 kalorier på en dag. Med en frukost på en halv grape och en kopp kaffe och te. Lunchen, biff, tomat, grönsallad och ett äpple.
Mm.
Och sen middagen, två ägg, hårdkokta, en halv grapefrukt och haricots.
Mm. 800 kalorier.
Ja, 800 kalorier kom man in och man kunde då gå ner. På 4 dagar gick man ner 5 kilo.
Mm.
Och den var jättepopulär, det finns en massa böcker kring det. Och
ja.
Jag tror min mamma körde på den. På detta, det var jättepopulärt. Och sen slutade de med den och så gick de upp.
Ja, det är så klart. Ja, det är inte hållbart. Jag tyckte för lunchen lät god ändå. Men jag vet inte, kanske var en liten biff där på lunchen för att kunna klämma in det totalt 100 kalorier.
Och sen, jag vet inte hur mycket biff har, men den har inte så himla mycket.
Nej, den...
Och tisdagen fick du äta en lammkotlett och på onsdagen grillad kyckling. Och sen lunch på torsdagen är väl lite tuffare. Då var det två hårdkokta ägg igen, ett glas tomatjuice och så haricots.
Mm.
Och på kvällen var det ananasjuice, grillad biff och grönsallad. Så extremt lite kalorier.
Ja, nej, det är ingen hållbar. Och definitivt ingen som man klarar sig på om man är aktiv och tränar. Jag tänker också flygvärdinnor, det är ju ganska krävande jobb liksom. Så ja. Att, det kanske inte är läge att vara helt dimmig i skallen där uppe. Många tänker att ja, men det är servering och att det är det. Men det är ju liksom säkerhetsansvar deluxe.
Ja, ja.
Nej, men sen har jag läst om en annan som var helt sjuk. Det är ju Binnikemask-dieten.
Ja.
Och att man då äter ägg till de här binnikemaskarna och så får de liksom röra sig i tarmsystemet och äta upp en del så att du på så sätt begränsar kalorierna. Och då tänker jag så här, fan, vill man ha känna att man har tarmarna fulla av binnikemask, är det inte bättre att bara begränsa kalorierna innan de kommer in i magen eller i munnen?
Ja.
Nej, det är ju helt...
Det är sjuka grejer och sådana här kolsoppedieten som man skulle 7 dagar äta bara kolsoppa.
Sen det, hade man tagit självmord.
Ja, ja. Och vad heter den där danska rikshospitalets?
Ja, men...
Nej, jag vet inte riktigt. Jag vet faktiskt inte. Det var, men alla de här bygger liksom så här ganska extrema saker, men nästan alla de här dieterna har en sak gemensamt. Mm. Det är faktiskt kalorirestriktion.
Ja. Nej, men det är det. Och sen när jag tittar på, det var några år sedan som jag läste den här. Men egentligen, då kollar man, okej, vad är det i dieter som funkar? Då kom de ju fram till att egentligen alla dieter funkar. Så att det är egentligen så här, välj den som passar, väldigt gift.
Ja.
Och det är som du säger, det är kalorirestriktion fast på olika sätt. Man regelsätter det, antingen att man räknar totala kalorierna som man får in på dagen. Eller liksom, ja, ett som vanligt 5 dagar och sen är det 2 dagar där du måste räkna ner det jävligt hårt. Liksom. 5-2-diet, du väljer bort kolhydraterna, du höjer fettet, proteinet. Så att det är liksom bara ett stort labb. Så att det är så här, välj vad du vill.
Ja.
Det kommer funka på kort sikt.
Ja.
Sen är frågan, kan du leva den här livsstilen på längre sikt?
Nej, och det är väl det man måste hitta den här. Man måste hitta vägen så man kan ha en livsstil som funkar. Och jag menar, den livsstil får man egentligen hitta själv.
Ja.
Där man är nöjd själv och ser det här fixar jag. Beroende på, har man små barn? Vilken typ av jobb har man?
Mm.
Hur lever man? Men någonstans är det väl, handlar väl om, bortskämd med skitmaten. Det är bort med de här liksom snabba, tomma kolhydrater i stor utsträckning.
Mm. Ja, nej, så är det. Men jag tänker, du är ju jäkligt, vi ska snacka lite grann om oss. Jag är inte så här superupptagen med vad folk äter, så där, men det är ändå intressant. Jag tror lyssnarna vill kanske veta lite mer hur vi ser på saken. Hur ser en dag ut för dig? En typisk...
Frågan är, vill du veta?
Jag vet lite grann.
Det blir kanske slut på podden nu.
Nej, men jag tycker att du äter god mat. Liksom. Så för mig är det ingen... Jag hade kunnat hålla det du äter utan problem. Det är bara att jag inte har disciplinen att laga alla matlådor och preppa upp det där.
Nej.
Så att för min del så... Sen vet jag att du har proteinpulver. Jag är inte så här superfan av det. Där väljer jag hellre vanliga matkällor som har protein i sig.
Nej, men jag kan dra, om du vill höra en hel dag så,
kör.
Så börjar det med frukost. Och den allra vanligaste frukosten är faktiskt queso med då proteinpulver.
Mm.
Så jag blandar proteinpulvret pulvret med queson. Och sen så tar jag en liten klick jordnötssmör. Ofta på.
Mm.
Och 25 gram blåbär.
Ja.
Och sen så ett ägg. Och då är variationen antingen att jag steker det eller kokar det.
Ja.
Så ser egentligen man säger standard frukosten ut. Mm. Sen växer man och kör lite overnight oats. Och då är det havregryn och proteinpulver.
Ja.
Och sen kör jag bland de här proteinpannkakorna som vi pratade om för några avsnitt.
Mm.
Som också är liksom ägg, havregryn och proteinpulver.
Ja.
Så det är de tre frukostarna. Och är jag på hotell, ja, då har jag oftast med det proteinpulvret, rör ner dem i något typ turkisk yoghurt eller vad de har för någonting.
Ja.
Och har de ingenting av det, då kör jag bara lite ägg.
Ja.
Och lite kalkon. Det är liksom frukosten i sig. Och jag kan väl säga, så jag börjar med den här typen av frukost, så har jag inget sötsug. Är aldrig hungrig förrän då det är dags för lunch.
Ja.
Och lunchen består då väldigt mycket av kyckling och ris. Är också lite för här variationer med bolognese, lite pasta. Alltså man säger proteinkälla och kolhydrater.
Mm.
Och kolhydrater är då antingen ris, potatis, sötpotatis, broccoli, blomkål.
Ja.
Varierar lite grann på detta.
Mm.
Och då är vi framme till klockan 12. Då har jag ätit min matlåda. Och sen vid 2, då kör jag kvarg. Och 20 mandlar.
Ja.
Och har jag då inte kört jordnötssmöret på morgonen, då har jag med en liten klick jordnötssmör.
Ja.
Detta. Och sen klockan 18, då kör jag 2 ägg. Beroende på om det är kokt eller stekta, beroende på vad jag gjorde på morgonen, beroende på var jag är någonstans. Jag är ute och föreläser liknande, så har jag kokt ägg.
Mm.
Och sen 17, eller 19, ja, då är det samma. Då är det samma sak som jag har haft till lunch.
Ja.
På detta, upplökt på samma sätt. Och sen 22,
ja,
då är det min kvarg. Kasin, inte kvarg, kaseinpudding, alltså protein, en pudding, och sen har jag lite mandlar på det.
Yes.
Och lite blåbär också.
Mm.
Och sen så blir det några så här proteinbrinkar under dagen, för det kan bli ganska mycket protein.
Ja.
Så att så ser egentligen alla de här dagarna ut för mig, som jag kör helt strikt.
Ja. Vad är grejen med den där 18, 2 äggen där och sen har du middagen en timme senare?
Ja,
varför inte bara slå ihop allt?
Ja, det kan väl hända att man gör allt, men det beror lite grann hur man tränar och så, var man tränar och hur man lägger in träningen någonstans. Men det blir som ett litet mellanmål igen.
Ja. Ingen frukt.
Ja, en banan. Ja. En banan.
Mm.
Det är det jag tar. Och sen så lite grönsallad till.
Yes.
Och sen så är det väl egentligen nu, beroende på min, vad ska jag säga, lilla satsning som jag gör, så är det samma typ av mat året om.
Mm.
Men man varierar bara mängden.
Just
det. Mängden. Så att just nu ligger jag på 3000 kalorier. När jag var inne för Lucia på kolen var jag ut på 2100 kalorier.
Mm.
Men med samma typ av mat, så man bara modererar intaget.
Just det.
Mm. Och det man gör då, det är egentligen, den stora biten är mängden kolhydrater.
Ja.
Det är där man egentligen styr mest.
Mm.
Så man lär sig lite vad man var mätt på för någonting, så att 180 gram kycklingfilé motsvarar liksom 100 gram lax.
Ja.
Och 100 gram lax är ingenting.
Nej.
Så det åker bort.
Ja.
Så att då kan jag hellre ta 240 gram torsk.
Mm. Yes. Ja, nej, du är ju nästan vetenskaplig med dina uträkningar på kalorierna.
Ja, och sen så sjunde dagen, alltså på lördagen, då är det fritt.
Ja.
Men då, det beror också lite grann på om jag har kört 100 strikt i veckan. Då kör jag all in på lördagen. Och då är det nästan alltid hamburgare, pommes, lökringar. Och kan slinka i en pizza och något glas vin.
Ja.
Och det gör i alla fall att jag tycker att jag får rätt skön balans. För att den här hamburgaren är så vansinnigt god på lördagen.
Mm, den blir ju jag
längtar liksom hela veckan efter den här hamburgaren. Som man vet, jag börjar nästan planera vilken hamburgare man ska ha. Jag åker inte till McDonald's eller Max eller någon av de här, utan jag åker till den här riktigt burgarställe.
Mm.
Riktigt bra burgare. Smashad. Underbar.
Mm. Nej, men det smakar ju mycket bättre än man ifrån. Och de som inte har testat då, liksom drar ner på socker och sådär, gör det och bara liksom rensa sockret under en vecka och sen se hur mycket allting, hur mycket mer socker, alltså hur mycket sötare allt smakar, allt som man tycker är lite så här, kanske inte är så supersött i vardagen, men sen när man har gjort det och så bara smakar man, jag vet inte, det kan vara ett hallon, det kan vara någon frukt, alltså det bara exploderar i munnen.
Jag älskar att laga mat och jag tycker det som är kul med den här typen av dieter, det är att man, eller vad ska jag kalla för diet, eller man säger mer livsstil.
Ja, livsstil, kosthållning.
Kosthållning är ett bra ord. Men det är väl att man får faktiskt trolla med saker. Man får trolla med kryddor.
Ja.
Just nu har jag snöat in på så här marokkanska kryddor, mycket det nordafrikanska köket.
Mm.
Varvid man inte behöver ha de här såserna, men det är liksom inte såser som man har. Det är inte mängder med, jag har väldigt lite fett i det jag käkar. Men då hittar man nya spännande kryddor. Hittar någon sån här rökarom.
Mm. Ja, men den har jag köpt. Du tipsade ju om den här hickory.
Visst är den god?
Aromen. Det blir ju schysst liksom jag gjorde det i nötfärsbiffar. Lite grillsmak blir det ju på det. Så det är nice.
Så det går att hitta rätt mycket bra saker. Man kan ha fantastiskt goda såser på sån här 0% i grekisk och turkisk yoghurt.
Ja.
Otroligt gott.
Mm. Det finns mycket att göra. Vad är största utmaningen då för dig i det här?
Största utmaning är väl när man någon gång inte har de här matlådorna.
Nej.
Då är man lite körd. Och då är det så himla lätt att inte gå tillbaka till det gamla. Gamla.
Ja.
Jag hade någon vecka nu där jag inte hann göra matlådorna. Och då var det plötsligt, då blev det kebab ändå.
Mm.
Det var ändå hyfsat bra mat. Men risken är att man äter till och med för lite.
Mm.
Att då blir det lätt en caesarsallad eller något sånt där.
Mm.
Tar man bort dressingen, tar bort de här krutongerna. Och så är det alldeles för lite kyckling. Så blir man inte mätt, så blir man sugen på någonting efter.
Exakt, för lite blir för mycket till slut. För att kroppen vill ju balansera upp det där. Så man blir sugen. Man kommer känna ett sug efter energi. Som du säger, frukostarna.
Mm.
Du mättar upp ordentligt redan där. Så kommer inte kroppen... En frisk kropp vet... Alltså den reglerar ju sig själv. Så att men däremot en kropp som är sjuk, men säger då förgiftad, kanske fått för mycket energi under lång tid, fått för mycket socker, den kommer ju kräva saker hela tiden.
Ja, men det var som en kille kom fram till mig och sa, visst är jag duktig, nu hoppar jag över frukosten och så äter jag bara en sallad till lunch.
Mm.
Och då man egentligen skulle säga idiot, men det gör man inte. Ja, men en stor kille som äter så extremt lite vet hur han mår på eftermiddagen.
Ja.
För då petar han i sig precis allt.
Mm.
Allt som går att få i sig. Han är så hungrig.
Ja.
Och så händer ingenting. Hur kör du själv?
Men det är lite upp och ner liksom. Alltså i grund och botten så har jag nog en ganska stabil grund. Jag sitter ju rätt mycket hemma och jobbar, så att jag gör ju matlådor. Jag gör inte för en hel vecka, men jag gör så att jag typ täcker luncherna i alla fall. Så 5-6 matlådor har jag nog alltid, så det kan vara lite av varje. Jag räknar inte kalorier, utan jag gör ungefärliga portioner som jag känner, så att det där kan ju bli både upp och ner. Så jag borde kanske räkna, men det är inte superviktigt för mig. Så att, nej, men vanligt, jag har bland annat en favoritlunchgrej är ju den här kycklingen som vi har tipsat om, som du tipsade om, med jordnöts smörsås. Så att jag köpte en slow cooker, det hade jag inte köpt om inte du hade tipsat. Så att den brukar jag göra, så blir det ett antal matlådor som ligger, och sen kokar jag upp ris och portionsfryser i frysen. Så att det är en typisk typ av lunch som jag kan göra. Frukost, två varianter, antingen en omelett på typ 3 ägg, och brukar jag ha jag brukar ganska mycket grönsaker, paprika, jalapenos slänger in på slutet, jag steker paprika, jag steker oliver, som jag skivar upp. Ja, det är väl det. Och sen slänger jag in jalapenos på slutet, så kan jag spenat sprinklat på toppen på slutet, som får smälta lite grann på omeletten.
Mm.
Alternativt 2 eller 3 ägg och sen 1 dl havregrynsgröt som jag gör med vatten och mjölk. Så att det är 2 typiska frukostar. Middag ungefär som lunchen, men där är det mycket. Där är, alltså jag har ju mina barn liksom, som är 10 och 5. Så att jag äter ungefär det som de äter oftast. Sådär. De är ju också uppväxta på hemlagad mat. Så att det är självklart de älskar McDonald's. Och så, men det blir en gång i veckan. Vi drar till Donken. Eller om vi är på Leos så är det motsvarande mat där. Men annars är det hemlagad mat. Så att det, men såklart, de tycker inte att det är svingott. Alltså, så att carbonara, bla bla bla, spaghetti, köttfärssås, älskar dem och sådär. Jag försöker, min dotter var på, eller på mig för ett år sedan, så var det en kille som heter Jonas Alvin som är funktionsmedicinare, men han hjälpte mig lite grann med min kost sådär. Och framförallt så det han införde var väldigt mycket mer grönsaker i allt. Så att kosttipset idag kommer jag tipsa om en smoothie som jag har, som är ett bra sätt att få i sig mycket grönsaker fast på ett enklare sätt. Jag kan tycka ibland att det är lite halv, det är lite tradigt att äta grönsaker ibland. Ta tid och så här, men och alltid, det är inte alltid jag tycker det är svingott med grönsaker heller, så att jag steker gärna med det i maten, liksom gör en annan typisk middag kan vara så här kyckling lårfilé eller kycklingfilé som jag liksom skivar upp, steker alla möjliga grönsaker som man kan värma upp eller steka, och sen i med lite ris och bara göra liksom en någon slags jambalaya grej liksom på diverse. Det kan jag tycka är svin gott också som en middag, och det kan ju barnen också käka. Så att det är väl det. Jag tänker inte så himla mycket på det, hur jag käkar faktiskt. Eller jag tänker på med matlådorna sådär och vad jag får ingredienser. Men alltså, grunden i mitt, det är nog att äta så mycket, majoriteten av maten hemlagad. Och grejen är den att jag tycker ju oftast att maten som jag gör själv eller som man äter hemma hos någon annan som någon har gjort är godare än vad jag äter oftast när jag är ute på, kanske inte så här fin restaurang. Nej. Hur ofta är man på det liksom? Men så här bara, jag kan ibland känna så här, ja, McDonald's och barnen älskar det. Sen känner jag bara, är jag egentligen sugen på det? Tycker jag det är gott? Nej, det är jag inte. Jag äter för att de käkar det. Därmed hade jag äldre ätit den här risrätten som jag hade gjort. Men just där och då har jag inte tid att åka hem och så ska jag steka och göra allt det där.
Vi pratade om det igår. Jag köpte en entrecôte, en fin entrecôte. Det var superfin, så var riktigt marmorerad och fin. Så gjorde jag klyftpotatisar i airfryern. Och sen det som var lördag då, så är det en liten klick sån här vitlökssmör. Black garlic butter. Och så lite sparris till detta. Så insåg jag liksom, ja men det här var ju helt fantastiskt gott. Vad skulle det kosta på krogen? Hade det blivit mycket bättre?
Nej,
det kändes inte så igår med tanke på den fantastiska råvaran. Och så svårt är det inte att steka en entrecôte.
Och det är väldigt mycket fetare då, för det är mycket mer kalorier på exakt samma maträtt.
Japp.
På krogen.
Jag tror det också.
Ja, det hade du fått garanterat i både sås och pommes som hade friterats och grejer. Så att...
Ja, airfryern är liksom lite grann gudskåva.
Ja, men den är fantastisk. Och slowcookern också.
Ja.
Jag älskar att göra grytor generellt sett innan också, men vissa grejer är ju mycket smidigare i airfryern, eller i slowcookern, helt enkelt. Men så det är det, så att min grundtes liksom att laga, köpa hem schyssta råvaror, laga maten, där så tror jag att man har mycket vunnit. Du ska liksom tävla, du ska gå upp i volym i muskler och sen ska du deffa ner det. Jag bara känner så här, men liksom, hur många dagar på beachen har jag egentligen? Och sen oftast när man på familjestranden och grejer så här, det är självklart vill jag inte gå runt och vara flabby på beachen, men den här motivationen att liksom vara i riktigt topptrim, nej, den har jag inte.
Nu kommer jag vara som allra tyngst i sommar.
Så det blir jobbigt.
Det blir lite jobbigt för att i och med att jag ska tävla i december.
Ja.
Så att det måste nästan bli någon sån här vinterresa.
Mm.
Så man får någon nytta av det.
Eller hur?
Ja.
Ja.
Men jag tycker det här är skitkul. Så det är, och jag har lärt mig så otroligt mycket av det här också, tycker jag.
Ja.
Sen alla ni som nu lyssnar på det här. Det här är liksom, man behöver absolut inte leva på det här sättet. Det är upp till var och en.
Absolut. Men det är nog balansen som har skiftat liksom, att från att ändå så här, ja, alltså en gång i veckan eller en måltid per vecka så lyxade man till, det kanske var lite välsnålt, det var så tiderna var, men till att egentligen det som var undantaget förr i tiden mer är det normala, det är ju den förskjutningen som i vissa fall eller i ganska många fall har blivit att man nästan aldrig lagar mat hemma, det är bara halvfabrikat, det är bara käka ute på lunchen och middagen och så beställer man hem från Foodora. Det är ju det som är problemet, och som sagt samma maträtt som du gör hemma kan du göra mycket mer bättre näringsmässigt hemma, och ja, du kanske får någon procent bättre på krogen köttet eventuellt, men det går, alltså är den skillnaden värt det, så att det går att göra otroligt mycket själv.
Nej, men jag menar generellt sett, om man vill gå ner i vikt nu som säkert en del av våra lyssnare vill, så tror jag att det handlar mycket om kalorirestriktionen. Men också att vi hela tiden får i oss vettig mat. Jag menar, vettig mat är inte dricka sockrad läsk. Då får vi i oss massa onödigt. Vi får i oss mängd av onödiga kalorier. Vi får i oss mängd av socker.
Konstgjorda grejer helt enkelt. Det, jag tror kroppen har svårt att liksom förstå vad är det jag stoppar i mig här. Vi laborerar mycket. Det diskuteras ju på olika sätt om aspartam och sötningsmedel. Så där, så här, slås insulinet på eller inte och bla bla bla. Liksom att kroppen känner att ja, det är sött på tungan. Mm. Men i blodet blir det inte sött för att det finns ingen energi i det. Så att vi labbar ju med kroppen rätt mycket på så sätt.
Jag drack rätt mycket om man säger sådana diet coke och liknande under hela min förra diet.
Ja.
Det var liksom min cravings på något sätt.
Mm.
Men jag märkte inte att jag fick något ökat sötsug.
Nej.
På det. Däremot fick jag lite sug på att just dricka den här osötade läsken.
Exakt. Nej, det för jag tror det är väl hyfsat belagt ändå att det inte ökar sötsuget heller sådär, men jag bara, ville bara lyfta olika farhågor.
Men det är väl lite grann där vi börjar också någonstans, att många av de här lever, många som vi faktiskt ser av de här mat eller träningsinfluencers och liknande lever egentligen på att skrämma oss.
Ja.
Det blir lite grann, man varnar för någonting, man tittar in allvarligt i kameran, berättar om detta och sen poppar det upp att du kan anmäla dig till mitt 8 veckors program.
Ja.
Där du får hjälp. Så man använder väldigt mycket en skrämseltaktik. Man berättar med ett allvar, men jag sitter på lösningen. Extremt klassisk retorik.
Ja, men så är det. Nej, men så jag nämnde ju han Jonas Alvin, och egentligen vad vi gjorde som har fått mig att må mycket bättre. Det är nummer ett var faktiskt att jag drack väldigt stor, alltså väldigt stor mängd, men jag drack varje dag. Drack jag zero läsk. Kunde i alla fall bli kanske bortåt mellan en halv liter till en liter ish, vilket är ändå rätt mycket, men det finns någon som dricker betydligt mer än så. Men det jag upptäckte var dels framförallt att min mage inte mådde bra utav den, och sen kissade jag väldigt ofta, så att det vi gjorde där, tog bort det helt. Magen blev mycket lugnare, kissfrekvensen ner.
Mm.
Vi tog bort kvällssnacks. Kunde ju bli klassiskt, liksom, som man drar någon macka eller någonting, för att uppe barnen har lagt sig, så blir det ofta en eller två timmar beroende på period. Det är ju inte varje dag som jag sitter och jobbar på kvällen, men när man har barnen och man har mycket aktiviteter, så blir det ofta att man gör någonting, och så något som håller en sällskap. Så att ta bort det helt, ett sista måltiden vid 7-tiden på kvällen som senast. Och sen införde mycket mer grönsaker för att få in fibrer i kosten. Så det är egentligen de tre pusselbitarna som funkat bra för mig. Kvällsmålet är det svåraste, tycker jag, när man liksom har krigat sig igenom eftermiddag, kväll, läggning och allt möjligt, och sen bara så kommer hungern där lite grann.
Och det som jag då har som min lilla räddning, det är den där kasinpuddingen på kvällen.
Ja, jag får nog införa den.
Ja, men den är inte så dum. Sen kan man säga, i och för sig, de här proteinpulverna innehåller väldigt mycket också.
Mm.
Men det är svårt att få i sig bara all proteinmängd.
Ja.
I alla fall om man vill ha mycket. Jag fixar inte det.
Mm.
Jag fixar inte att äta så mycket.
Nej, men sen är det så här, jag tänker också så här, om det är så, man sitter, för att ändå så här, hjärnan behöver på, man sitter och jobbar, så att den bränner ju, kräver sin energi. Så att det är så här, antingen plågar man sig och inte äter någonting alls och är miserabel, eller så tar man ett bättre val, och vilket är bättre, då är det ändå så här, okej, du kan välja att äta något som kommer ge en massa energi in på natten som inte är bra för dig, eller så väljer du ett bättre alternativ med långsammare energi som kommer hålla liksom blodsockret i schack under natten. Så att då är det ju bättre att ta det bättre valet än att bara plåga sig själv. För att det här självplågeriet är aldrig en hållbar strategi.
Nej,
då kommer du bara, nej.
Ja, men det visar ju historien med alla de här.
Ja.
Allting var egentligen bara självplågeri.
Mm. Och det håller ju aldrig
nej.
I längden.
Så att, ja, men det är väl egentligen, ska vi dra någon form av slutsats av det här, så är det väl väldigt bättre alternativ.
Ja.
Väldigt bättre alternativen.
Yes.
Och om man väljer ett sämre alternativ någon gång, är det inte jättefarligt att göra detta, för då kan man komma upp på banan igen.
Yes. Det är bra slutord. All right, kosttipset den här veckan blir faktiskt från mig. Det är ju Göran som har varit kocken tidigare, men idag är det jag. Och,
jag har slut på recept.
Så roligt äter du, så att efter ett par avsnitt så är det slut på recept helt enkelt. Nej då, men jag tänkte faktiskt tipsa just där. Ja, men det kanske inte alltid är så jäkla spännande att få i sig grönt, eller så man inte färska grejer hemma, så blir det inte så kul. Men något som jag har fått tips om och som jag använder i vardagen, det är en smoothie som är på massa grönt och äpplen är det i och för sig, men det är inte en massa frukt i det. Grejen är den att det är ganska mycket ingredienser i, men nyckeln här är att liksom köra den i en sån här köksblender, göra en 2 liters batch av det här och sen tappa upp det i 2 glasflaskor så att man har, och det räcker, och man liksom stänger igen den, så håller den där smoothien. Jag har haft upp till nästan en vecka, men jag skulle tippa liksom 4 dagar ish, inga problem att hålla den fräsch. Hur som helst, jag kommer lägga upp det här receptet och bild på det, men det är 1 avokado, det är några droppar matskedar, 2-3 matskedar olivolja. Jag har inte det i. Jag tycker inte det behövs. 1 lime eller citron. Hel utan skal och kärnor. 1 morot. 1/2 deciliter granatäpplejuice. 1 tomat. 2 äpplen. 1 sellerischälk. 4 nävar spenat. Lite koriander. Det är lite beroende på. Jag brukar inte alltid ta det i. 1 tumme. Ingefära färsk, gurkbit och 1 liter vatten ungefär, så att det mixar jag ner. Sen, den är okej, okay, god på det här. Jag brukar toppa upp med lite typ en näv frusna hallon, kan man mix hallon blåbär också på toppen, så blir det lite roligare färg och lite godare smak också. Den är god annars också. Förvånansvärt. Första gången jag skulle göra den så tänkte jag, det här kommer vara ett rävgift. Men nej, ja, men så grymt. Så att,
och sen fyra vodka i detta.
Eller hur? Så man får ge sig massor av nyttigheter här. Och om man svårt och problem med att få i sig grönsaker i vardagen, så är det ett grymt sätt att få till det. Så jag är beroende av den här. Hur mycket då? Ja, men kanske ett stort glas per dag utav den här.
Det lät jättegott.
Mm. Den är god. Bra. Motivationstipset då?
Motivationstipset, det blir en klassiker. Och ni som har lyssnat med på föreläsningar, det är att våga ge beröm. Och ge beröm, om vi nu pratar om de här som faktiskt gör satsningar på träning, gör satsningar på kost och sånt där. Missgynna inte, eller var inte så tryck ner dem, utan istället bara ge det här berömmet. Jag läste för många, många år sedan en sån här tragisk studie att 80% av allt beröm får vi före 3 års ålder. Och jag tror det stämmer.
Ja.
Så vi berömmer lära barnet, du är duktig på att säga mamma, du är duktig på att säga pappa, du är duktig på att dricka upp hela flaskan själv. Alla de här sakerna. Men ge mycket beröm. Och man kan faktiskt ge beröm lite grann för att är egoistiskt syfte också. Inte för att få tillbaka berömmet. Ja. För när man ger beröm så mår man väldigt, väldigt bra.
Yes.
Så ge beröm. Ser ni någon som står och sliter på gymmet, man ser det här liksom, ge berömmet, uppskatta, visa detta, var inte så svenska och titta ner i marken, utan ge beröm. Så ett extremt enkelt motivationstips som är väldigt, väldigt bra för en själv.
Yes. Vad har du, någon snackis som du vill
snacka, för det är väl mer funderingarna som man har sett på de senaste veckorna, där hela den här influencer-marknadsföringen börjar ifrågasättas lite grann. Jag hade själv en diskussion med en potentiell samarbetspartner, så började vi prata om de här bitarna med rabattkod. Så, nej, jag vill inte dela ut rabattkod och så. Och då säger den här ägaren till dig, nej, det känns lite B. Och det känns lite passé på något sätt. Så att hela den här influencer-marknadsföring som har blivit väldigt stor i hela kost- och träningsbranschen är på väg att förändras och delvis dö ut som fenomen.
Ja.
De duktigaste kommer att vara kvar. Men man har tittat så extremt mycket på mängden följare. Det har varit det som har varit det viktigaste. Inte vilket engagemang som har skapats alla gånger, utan det är mer mängden följare. Och så vet vi, många konto upplåsta med köpta följare. Men också det här med att de här personerna som då ger ut de här rabattkoderna ger sig in och nästan låtsas vara från TV-shop eller liknande. Det blir lite halvtöntigt. Man märker att det finns ingen övertygelse.
Nej, men det är en stor industri, och liksom influencers har ju funnits genom alla tider men nu har det ju liksom influencers, liksom det är deras karriär. Tidigare har det ju varit någon har varit känd eller varit duktig på någonting och då samarbetat med olika varumärken och företag, och på så sätt liksom en win-win situation. Men nu har det många med sociala medier att man lever bara på olika samarbeten, och jag tycker det har blivit en jättetråkig utveckling att vissa konton som var duktiga på att göra originellt content och vad du, det liksom bara blivit reklam. Vart varannat eller kanske mer inlägg är liksom olika samarbeten. Nu samarbetar med världens bästa hudvårdsmärke. Nu kommer det här proteinpulvret. Nu kommer den här massagepistolen. Alltså, jag tror det är döden för engagemanget.
Nej, men jag hade någon sån här samarbete. Men jag känner mig inte riktigt bekväm med att lämna ut de här rabattkoderna. Och nu i och med företagen antagligen själv märker att effekten inte blev så bra.
Nej.
Så gör de själv bättre kampanjer. Så man har tagit över det själv med mycket med, om man säger, mailmarknadsföring.
Ja.
Och då kampanjer och liknande.
Nej, men absolut. Jag tror det är smart. Alltså det kommer nog finnas kvar, men det kommer nog saneras upp lite. Mm. Och så som influencer marketing har varit så kommer det säkert förändras en hel del.
Det kommer de som är extremt duktiga på ett ämne. Som verkligen har den här djupa trovärdigheten för sitt ämne. Som kommer att bli influencers på detta.
Mm.
Men de som bara gör reklam, där det bara liksom handlar om att ge mig pengar.
Ja.
Det kommer att försvinna.
Men det är ju därför de blir också de här kontorna som var duktiga på någonting och sen handlar allt. Och kanske det var inte där man tjänade sina pengar, men sen kom det, okej, nu finns en affärsmöjlighet här kring mina sociala medier, och så blir det blir egentligen huvudintäktskällan. Det är då jag tycker att konton börjar gå snett, och så blir den här paniken, där kanske för att det ingen är evighetsintäkt heller. Det kan ju komma andra profiler som är hetare eller sådär. Så att, och då blir den här, man ser vissa som blir vilsna, då jagar de allt och så helt plötsligt börjar de snacka om något helt annat ämne. Mitt konto har handlat om, jag vet inte, det har handlat om det här ämnet, och så helt plötsligt så märker man fast nu är det här hett, så att nu tweakar jag mitt innehåll, så nu rör sig bara i den här världen här borta som jag inte har varit associerad med, och så vänder man kappan efter vinden, och till slut så här man tappar bort, du var bra på det, men här är du inte bra.
Nej, och det är det jag menar, liksom, att det finns den här djupa kunskapen på detta hos vissa personer.
Ja.
De kommer alltid ha kvar sin marknad. Oavsett.
Absolut.
Om det sen kommer, vi kommer prata influencer, det tror jag inte vi kommer göra på samma sätt. Mm. Ja, men jag skrev en krönika för många år sedan att influencermarknaden är lite grann som hundvalpsreklamen.
Mm.
För när jag började reklambranschen, då var det, när man inte kom på någonting för en kund, då blev det till slut någon som lite trött på eftermiddagen säger, men ska vi inte sätta dit en liten hundvalp? Det eller en bebis eller något sånt där. Man visste att det funkade, för det gav uppmärksamhet.
Yes.
Men det gav ingen större trovärdighet till varumärket.
Nej, så...
Så vi får väl se om vi får rätt där. Yeah. Men jag tror att influencermarknadsföringen som den ser ut idag kommer att... delvis dö ut, men framförallt ta andra former.
Absolut. Nej, men det kan vi vara helt säkra på. Ingenting är konstant. Och det är ju så, de här plattformarna förändras. De har ju sin liksom, tillväxtperiod när det heter. Men när Facebook växte ju och var det första liksom, stora. Och så stagnerade, så kom det andra konkurrenter. Så var Facebook ganska mossigt och nu är det en ganska... liksom, tråkig plattform, det är inte så mycket socialt där på samma sätt som innan, och så kom Instagram och har gjort den resan, och så kom TikTok, Snapchat, och sen kom TikTok som var någonting helt annat, så att det är en evolution hela tiden utav de här kanalerna, så bara där kommer ju liksom varje kanal, för jag vet vissa Instagram-influencers som liksom gillade att jobba med stillbildsfoton. Tyckte det var jättejobbigt med TikTok, för där måste man jobba med video som ett helt annat medie, och då kan jag inte redigera mig själv och se ut på ett visst sätt. Så att ja, man är bra på olika plattformar också som influencer, och man kan inte vara överallt heller.
Ja, men det är det som inte går. Det går liksom inte. Det går inte. Det jag tror vi kommer att se en återgång på, det är faktiskt mer fysisk marknadsföring. Jag fick ett sånt nu för ett par veckor sedan. I kuvert.
Direktreklam.
Som var riktigt sofistikerat gjort. Mm. Och blev så himla glad.
Nej, men man får ju så lite, särskilt om man är i reklam uppe. De får ju dela ut dem om den är postadresserad.
Ja, exakt.
Med ditt namn, då går den inte som reklam. Så där kan man få, men då blir det också så här, alltså, vad får jag? Ett, max två brev i veckan.
Mm.
Så att när man väl får något så öppnar man ju det. För när det liksom kom 5-6 grejer varje dag. Alltså man hivade ju rätt mycket innan man ens hade läst det.
Exakt.
Så att jag tror också det, att det blir en revival på den typen av kommunikation.
Det tror jag också. Och det, jag kan även tänka mig att det kan bli en revival för den klassiska magasinet. Som någon faktiskt lägger ner mycket tid på att hitta den här biten. När det blir mer och mer deepfakes av alla slag och fake news och allting. Så kan jag mycket väl tänka mig att gamla tidningen kommer tillbaka.
Ja, vem vet?
Man vet inte. För vi orkar inte med det här totala informationsöverskottet hela tiden.
Ja, bra.
Så det är kanske dags att vi slutar det här avsnittet då.
Ja, vi stänger den där. Ska jag säga att vi, för er som lyssnar på det här och som är i träningsbranschen, så att ursäkta alla ni som inte är det, men vi kommer ju vara på branscheventet Per Forum 23-24 maj, Scandic Infracity, där Göran kommer vara konferensier, moderator och även föreläsa. Och sen varje dag så kommer vi liksom hålla en dryg halvtimmas show och stänga dagarna med lite olika spaningar från allt som har sagts och gjorts under dagarna. Så ni som ska till Perforum, så vi ses där. Ni som inte har bokat biljetter, som är i branschen, boka perforum.se.
Och som alltid får ni jättegärna komma med synpunkter på ämnen, tankar, idéer. Vi kanske kommer ta in någon gäster framöver. Tipsa gärna om gäster. Och gillar ni det så får ni jättegärna sätta ett högt betyg på oss. Det uppskattar vi jättemycket. Och gärna sprida till fler.
Absolut. Och häng med @thelabrads.se på Instagram. Vi hörs snart igen. Tack för idag.
Tack så mycket.